Så vi fick påminna varann om att det finns ju inget viktigare som vi kan ägna oss åt som efterföljare till Jesus och som Guds församling än att vara engagerade i den stora kallelsen att få leda människor till Jesus och peka på honom. Och det tror jag vi behöver säga gång på gång till varann och till oss själva. Det finns inget som är mer värdefullt, som är mer tillfredsställande, som är mer avgörande att ägna sig åt än just det. Och jag har sagt många gånger i den här församlingen att jag är övertygad om att den kristna kyrkans framtid i västvärlden hänger på hur mycket vi kan hitta tillbaka till att bli en äkta Jesusrörelse igen med allt vad det innebär. En sån där ostoppbar samhällsförvandlande rörelse som vi har sett genom historien gång på gång när kyrkan är som bäst. Där människor lägger ner sina liv för att människor ska få möjlighet att hitta fram till Jesus. Och ska vi bli det så får vi inte tappa bort det fokuset, att det är därför vi finns till. Den Gud som vi har fått nåden att känna bjuder ju in alla människor att sitta tillsammans med honom vid den stora himmelska festen. Och vi får vara med och bjuda in människor till den. Och vi får inte tappa bort att det är mot det målet vi är på väg. Varken för våran egen skull eller för andra människors skull. Det är det vi liksom ser fram emot. Och genom hela den bibliska berättelsen så finns det ju ett återkommande tema om den stora festen som väntar. Där vi, när den här tiden har nått sitt slut på något sätt, får sitta ner tillsammans med Jesus och dela en måltid med honom. Och det omnämns på många ställen i Bibeln. Jesaja 25 talar om det som Herrens festmåltid. Det benämns som att ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket i Matteus 8 till exempel. Det finns en liknelse som Jesus berättar om kungasonens bröllop i Matteus 22 som har delvis en parallell i den liknelse vi snart kommer till i Lukas 14. Och i Uppenbarelseboken 19, i slutbilderna som Nya testamentet målar upp, där beskrivs lammets bröllopsmåltid. Och salig är den som är inbjuden till den. Och när vi firar nattvard tillsammans så är det ju inte bara ett minne av vad som hände då, för länge sedan, när Jesus gav sitt liv för oss. Även om det är oerhört avgörande för hela den mänskliga historien, så är det inte bara det som vi minns, utan det pekar också framåt mot det som väntar. Vi delar den här måltiden som en påminnelse om att vi också en dag kommer få sitta ner tillsammans med Jesus i himmelriket och dela en fantastisk festmåltid som inte liknar någonting annat. Och då gör vi det i en värld där ingen sjukdom längre finns. Där ingen sorg, ingen smärta, inga tårar, inget våld längre finns. Och där till och med döden är avskaffad. Och det här är inte bara en abstrakt utopisk tanke i Bibeln. Utan det är dit vi är på väg, säger den. Det är dit den här pilgrimsvandringen som vi kallar livet leder. Och till den är alla bjudna till den festen. Och jag tänkte ta med er till en bibeltext som berör det. Och som vi hittar i Lukas 14. Och att tala i liknelser innan vi börjar läsa. Det var ju väldigt vanligt på Jesu tid. Det var ett vanligt sätt att undervisa för de så kallade rabbinerna och lärda. Att man använde såna här enkla vardagliga berättelser. Och de allra flesta som Jesus talade till och som lyssnade på honom var ju enkla, olärda judiska människor. Och Jesus använder de här berättelserna som de kan relatera till från deras vardag för att kommunicera en andlig sanning och få fram en poäng. Och det är vad en liknelse syftar till. Att kommunicera oftast en andlig sanning. Att Guds rike är så här. Eller Gud är så här. Eller ibland kan det vara Guds rike är inte så här. Eller Gud är inte så här. Och ett vanligt misstag som vi gör som moderna läsare är att vi tänker att en liknelse är en allegori på det sättet att alla detaljer i berättelsen ska stå för olika saker som vi ska förstå vad det betyder. Så funkar inte liknelser oftast. Utan de allra flesta detaljerna i berättelsen, de står inte för något särskilt. Utan är rekvisita som tjänar till att föra fram det som är berättelsens huvudpoäng. Så det kan vara bra att ha med sig när vi läser Lukas 14. Då säger Jesus så här till en skara människor. När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha fest så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. En av gästerna som hörde detta sa till honom: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade: en man skulle ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av dem, alla de som först blev bjudna, ska få vara med på min fest. Här hoppar vi in i ett sammanhang där Jesus är bjuden till en farisé på en måltid. Och han har redan utmanat världen och alla andra som sitter där kring en del saker som han lägger märke till i den här tillställningen. Han har ju märkt att de spelar det här sociala värderingsspelet som var vanligt då och som är vanligt nu. Där vi gör skillnad på människor. Där människor försöker framhäva sig själva eller bygga sin status eller omge sig med människor som är någonting i tron att man då på något sätt kliver uppåt på den sociala stegen. Det här egoistiska spelet som bottnar i frågan: vad kan jag få ut av något? Och inbillar vi oss att det var någonting som bara hände på Jesu tid så har vi fel. Vi människor spelar fortfarande det här spelet. Och Jesus utmanar det han ser. Han vänder sig till sin värld och till alla närvarande och säger: ja, men det här är ju inte rätt att ni gör på det här sättet. Och så avslutar han med den här uppmaningen som vi började att läsa. Att när ni bjuder på fest, bjud inte bara de här självklara runt omkring er eller de som kan bjuda tillbaka eller de som kommer för att ni ska få högre status för att de råkar vara på eran fest eller så här. Utan bjud alla som ingen räknar med. Bjud alla som finns längst ner på den här tänkta sociala stegen som ni har. Då samlar ni skatter i himlen. Ungefär så, säger han. Och det här är ju en konkret inbjudan till alla oss som vill följa Jesus. En konkret uppmaning till oss. Vad är kriterierna för när vi bjuder in någon? Till vårat bord hemma, till en fest, till saker vi gör i kyrkan tillsammans eller vad det än är. Vad avgör vem som blir bjuden? Och när en man som är där, en judisk man, hör det här så säger han: åh, vad lycklig. Tänk vad lycklig man ska vara när man får vara med på den här himmelska festen. Och som svar på den meningen och den frasen så berättar Jesus den här liknelsen för dem. Judarna på Jesu tid, de tänkte sig ju det kommande gudsriket som en stor fest. Där man skulle få sitta ner med Abraham, Isak och Jakob och profeterna. Det var ju liksom det de såg fram emot. Det var så man tänkte sig himmelriket. Och man tog för givet att man själv skulle vara med där, förstås. De var ju judar. De var Guds utvalda folk. Gud hade gjort allt det här genom historien som de berättade om, som de samlas kring i sina högtider. Och de hade sin trygghet och sin tillit till den identiteten. Att vi är ju bjudna på den där festen. Och då berättar Jesus den här liknelsen om mannen som bjöd till fest. Och på Jesu tid så var det vanligt att man skickade ut sina tjänare för att bjuda in till en fest som man inte ännu visste när den skulle vara. Att min son ska gifta sig och ni är bjudna, skickade han ut alla sina tjänare att säga till exempel. Och sen när allting var förberett, när alla de hade tackat ja och värden visste att de här kan jag räkna med, då gör jag i ordning tillräckligt med mat så det räcker. Sen skickar jag ut mina tjänare igen för att säga att nu är allt färdigt. Nu får ni komma på festen. Så alla de här gästerna i Jesu berättelse, de hade ju redan tackat ja till att komma. Vid en första inbjudan. Världen räknade med dem. Och nu när tjänarna kommer och säger nu är det dags att komma. Nu är allt klart. Nu blir det fest. Så istället för att följa med dem till festen eller säga jag kommer, jag är på väg, så drog man till med den ena ursäkten efter den andra till varför man nu inte längre kunde komma. Och ingen av de här ursäkterna känns ju särskilt trovärdig egentligen, om man tänker efter. Jag har just köpt en åker. Vad är det som gör att han är tvungen att gå och titta på den åken igen just den kvällen när festen ska vara? Man tänker ju att det var ju inte självklart för vem som helst att köpa en åker på den här tiden. De allra flesta ägde inte någon mark. Och han måste ju ha tittat på den innan han köpte den och inspekterat den. Och han hade möjlighet att titta på den hur många gånger som helst efter det här. Ändå så använder han det som en ursäkt och säger jag kan inte komma på din fest. Och det är ju samma sak med han som hade köpt 5 par oxar. Han lär ju ha sett dem innan och provat ut dem och tänkt att det här är bra djur som jag vill använda. Varför behöver han prova dem just den dagen när festen ska vara? Och för en ung man som just hade gift sig så var ju det heller ingen ursäkt. Vi får ju inte läsa det här så mycket med våra moderna glasögon, men för den här tidens människor så innebar ju en sån här inbjudan att det bara var männen som fick komma. Oavsett om man var gift eller inte. Och det visste ju han redan när han fick den första inbjudan. Så om det nu skulle finnas ett hinder att han tänkte att jag kommer vara nygift här framöver och jag vill inte lämna min fru, då hade han ju tackat nej redan från början. Det fanns inga sådana saker som hindrade en nygift man från att komma någonstans. Det enda som fanns i lagen var ju att man inte behövde göra militärtjänstgöring under en viss tid efter att man var nygift. Så det är ju heller ingenting annat än en ganska ihålig ursäkt. Vilket ytterst sett, och det är ju det Jesus är ute efter, vittnar om en slags förakt mot den som har bjudit in dem. Han använder sig av någonting som också är jättevanligt i den här tidens undervisning och ofta i liknelserna. Att han väver in överdrifter i det. att allas ursäkter är otroligt dåliga och ihåliga. Och alla som var bjudna hade ursäkter. Vi får tre exempel, men det var ju ingen av dem som från början var bjuden som kunde komma på festen. Utan alla hade ursäkter för att inte närvara när det väl var dags. De som tillhörde de privilegierade bjudna från början, de slänger bort sin möjlighet att få vara med på festen. Och det här förstår ju de som lyssnar på Jesus. Det syftar ju på det judiska folket som hade fått leva i privilegiet av att ha ett förbund med Gud själv. Som hade fått en massa löften om vad det skulle leda till, som man såg fram emot. Men som man nu slängde bort. När den stora inbjudan kommer att nu är allt klart. Och för Gud då, som ju är världen i den här berättelsen, även om vi inte ska läsa in för mycket kring alla detaljer om världen, så är det ju han som är det, som låter inbjudan gå ut. Men han låter ju inte sin godhet och välsignelse slösas bort på ingenting då. Utan istället så skickar han ut sina tjänare för att berätta för alla som inte är någonting i den här världens ögon. Alla de som ni inte bjuder på era fester och tillställningar. Som ni inte ens vill ha sitta längst ner vid bordet när ni har fest. De har Gud bjudit. Alla de som ingen räknar med. Som inte lever med status och inflytande. Alltså sådana som du och jag. Alla de som Jesus kom för att rädda, det är de som är välkomna på fest. De som kanske aldrig hade varit på någon fest överhuvudtaget. Och vi kanske har erfarenheter att relatera till där vi inte har blivit bjudna på fest eller där vi har ställts utanför sammanhang. Och de som Jesus kommunicerar till det här sammanhanget är bjudna är de som aldrig fick komma på någonting. De är bjudna till den här festen. En i raddan av berömda Finspångs profiler är ju Burken. Burken var en känd profil i Finspång som var en udda utstött man. Jag säger var, för han lever tyvärr inte längre. Han var en sån här som inte passade in riktigt någonstans, men han var oerhört musikalisk och duktig på att sjunga. Han kunde härma Elvis som ingen annan, och det gjorde han så fort han fick chansen. När vi hade musikdag på gymnasiet, då var alltid Burken där, oavsett om han var bjuden eller inte. Och deltog i karaoken. Han var ju mycket äldre än oss. Han var ju inte längre elev på skolan, men han visste att det var musikdag. Så då tog han micken och körde Elvis. Eller också ibland var han inbjuden och skulle stå på scenen i aulan och köra lite låtar. Och det gick oftast ganska bra tills folk ju som visste vem Burken var började ropa efter Eddie Medusa-låtar och önska det. Och då tog han sats, men då sprang alltid Katt-Gösta fram. Han var ju rektor. Gösta i Kattorp. Då sprang han fram och sa Jörgen, Jörgen, för han hette Jörgen egentligen. Nej, inte den, inte den. Ta någon med Elvis igen. Och då drog han gladeliget igång med Elvis, Burken. Och Burken hade liksom ett ben i kyrkan. Genom sin musikalitet så hamnade han i kyrkan ibland. Så han fick följa med på barnläger och spela elgitarr och gå loss i sina solon och tyckte att det var jätteroligt. Men han hade också ett ben i en annan betydligt trasigare värld där det var en hel del alkohol och utanförskap, och han pendlade liksom däremellan. Och så var han med på barnläger på Gultebo och ingick i husbandet ihop med en ganska cool innekille som hette Krisse, uppvuxen i baptistkyrkan. Så de spelade där tillsammans hela veckan och hade ju inte i något annat sammanhang riktigt connectat, kan man tänka. Ganska olika på alla sätt. Och när den här veckan var över så står Christer på ICA och pratar med en av sina kompisar, och de pratar om att nu är det dags för kräftfest i helgen. Så vi ska dra ihop det här gänget och vi ska ha roligt, vi ska göra det här och det här. Och när de precis har avslutat, då tittar burken fram bakom en hylla och säger: är det kräftfest? Är en bjuden? Och då kunde inte Chrisse med att säga nej. Trots att han av hela sitt hjärta egentligen tänkte att jag vill inte bjuda burken, så kunde han inte med inför sin andra kompis att säga nej, du får inte komma. Så han sa: ja, det är klart att du är bjuden. Så burken var där ihop med Chrisses gäng som en slags udda figur. Så fick han vara med. Och det är ju fascinerande att Chrisse på något sätt i sitt hjärta och i sina motiv egentligen återspeglar den här liknelsen som Jesus berättar och attityden som vi ofta har mot människor. Men i slutändan så handlade han rätt. För Guds hjärta är ju det att burken är ju bjuden. Han är ju precis den som vi borde bjuda in vid alla de här tillfällena. Och till alla dem som på något sätt litar till sin egen status och till sin egen förmåga, så säger ju den här berättelsen som Jesus berättar att ni riskerar ju att missa festen. Och till alla som inser att det finns ju ingenting som jag kan göra för att rädda mig själv eller för att uppnå till någonting som gör att jag kommer tillräckligt högt på stegen så att jag är värdig. Till alla dem säger ju Jesus: kom, allt är färdigt. Och människor runt omkring oss idag gör ju precis samma misstag som alla de som avslog den här inbjudan. Man har en väldig massa ursäkter för att inte öppna sitt hjärtas dörr för Jesus. Man klarar sig bra utan Gud, tänker man kanske. Eller jag behöver ingen krycka att stödja mig på. Jag litar till mig själv. Jag sätter min trygghet i vad den här världen kan ge och vad jag själv kan åstadkomma. Man kanske litar mer till sin egen religiösa utövning och sina goda gärningar och tänker att det ska räcka. En del människor håller fast vid en slags falsk och förvriden bild av Gud som är långt ifrån den kärleksfulla far som Jesus visar oss, så att man kan hålla honom på avstånd och tänka: den där guden vill jag inte ha någonting med att göra. Och alla de här ursäkterna gör ju att man riskerar att missa festen. Men för de som svarar på inbjudan med tacksamhet, vilket vi får göra, det är en öppen inbjudan för dig att ta emot. Men den innebär också att vi får vara med och ordna festen. Den slutar ju inte med att tjänarna bara sätter sig ner där och så njuter man av allt som festligheterna har erbjuda. Utan världen sänder ju ut dem igen. Ja, men det måste bli fullt här. Det räcker inte med att vi bara delar på det här, utan se till att festen är full. Gå ut på vägarna och stigarna och se till att mitt hus blir fullt, säger Gud. Förkunna för alla som vill lyssna att den här inbjudan gäller alla. Att du kanske har missförstått saker i dina ursäkter. Gud är inte alls sån som du tror. Eller vad det nu kan vara. Det är vi utsända med att dela ut i våran inbjudan. Att få människor att förstå att det här är det bästa och mest avgörande beslut som du kan fatta. Tacka ja till den inbjudan. Så när vi frågar Gud ibland, kanske samma fråga som burken gjorde: är en bjuden? Då är ju Guds svar: ja, det är du. Absolut. Inte bara med tveksamhet som Chrisse, utan med hela sitt hjärta så säger Gud: ja, precis, du är bjuden. Precis du som är lite egen och konstig och udda och jobbig ibland och inte har någon status och vad den kan vara, precis så som du och jag är. Vi är bjudna. Och när människor runt omkring oss ställer samma fråga så får vi svara och förklara att du är bjuden på den himmelska festen. Inget av de ursäkter som du kan komma med eller tänka på eller de fördomar som du bär på utesluter dig eller utestänger dig från den om du bara väljer att säga ja. Så att du inte missar tidernas fest. Och det här får vi inte tappa bort. Dit är vi på väg. Inbjudan gäller oss, men inte bara oss. Utan också alla de som Gud längtar efter. Amen. Amen.